Han banade väg för populismen i europeisk politik. Trots rättsprocesser, sexskandaler och plumpa skämt studsade han ständigt tillbaka in i rampljuset. Här är Europapodden idag om Silvio Berlusconi.
My own country is a living example of it.
Die Produktiv war für beide Seiten, für Deutschland wie für Russland.
They fight for our European values.
Y abdicar la corona de España.
Välkommen till Europapodden, jag heter Caroline Salzinger och innan vi drar igång ska vi berätta att det här samtalet bandades dagar innan nyheten kom att Silvio Berlusconi avlidit 86 år gammal i sin hemstad Milano.
L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti.
Silvio Berlusconi är multimiljardären, machomannen och populisten som i tre omgångar styrt Italien. Och när Europapodden idag tecknar hans porträtt så gör vi det tillsammans med två som följt de otaliga topparna och dalarna i hans karriär. Kristina Cappellin är mångårig korrespondent för bland annat SVT från Italien. Hej!
Hej!
Och Kristina, du är med oss på länk från Capri där du är intendent för det svenska kulturinstitutet Villa San Michele. Och så här i studio 33 mitt emot mig finns Alice Petrén som länge bevakade Italien för Sveriges Radio. Hej Alice!
Hej! Väldigt roligt att vara här.
Ja, så fint att ha dig här i Radiohuset. Du, vad är det mest fascinerande med Berlusconi, Alice?
Hans överlevnadsförmåga är väl det man först tänker på. Hur kan han fortfarande befinna sig kvar i italiensk politik efter så lång tid? Vad gör han? Marine Le Pen i Frankrike är ju lite lik. Det här är människor med många liv. Sen så är det ju också fascinerande att hans illusioner, att italienarna attraheras av de illusioner, de blå dunster han slår i folk, att det fungerar. Det är också fascinerande faktiskt med honom.
Kristina, jag ställer samma fråga till dig. Vad fascinerar dig mest hos Berlusconi?
Jag skulle nog säga hans envetenhet att hålla sig kvar i det politiska livet. Han är född 1936. Så om jag räknar rätt så finns han 87 år i september. Och han har ju faktiskt legat på intensivvård. Så att, alltså, hans envetenhet att hålla sig kvar i det politiska livet trots att han nu faktiskt är gammal och sjuk. Och sen också hans förmåga att komma undan med nästan vad som helst.
Vi ska återkomma till det där, men först lite grundläggande fakta. Silvio Berlusconi föddes alltså i Milano 1936 som äldst av tre syskon i en medelklassfamilj. Italien var i fascismens grepp och andra världskriget härjade, men när Silvio Berlusconi kom ut på arbetsmarknaden 25 år senare så pågick en fastighetsboom och han gjorde sig snabbt ett namn och en förmögenhet, först som byggare och snart också i tv-branschen. 1986 så köpte Berlusconi fotbollsklubben FC Milan. 8 år senare tillkännagav han i ett tal i sina egna tv-kanaler att han bildat partiet Forza Italia. Och 2 månader senare var han Italiens premiärminister. Han skulle komma och leda Italiens regering 3 gånger, men hans strider med rättvisan blev allt häftigare och kulminerade efter de beryktade bunga-bunga-festerna och anklagelser om att ha haft sex med en minderårig. Idag, 86 år, snart 87 år gammal, så sitter Silvio Berlusconi i både EU-parlamentet och i italienska senaten. Kristina, du har ju träffat Berlusconi flera gånger, också då innan han gav sig in i politiken. Vilket intryck gör han i verkliga livet?
Ja, första gången jag träffade honom var faktiskt just i samband med vad som fotbollsklubbsägare kan man säga, när jag nyligen köpt Milan. Och jag hade faktiskt myglat mig till en intervju med honom på fotbollsklubbens träningsanläggning. Och han satt med mig 1 timme trots att jag faktiskt egentligen inte hade någon intervju inbokat med honom.
Hur lyckades du med det, måste jag fråga? Hur myglade du till den?
Jag förstod på något vis att Berlusconi är den där typen av person. Och det här är någonting som jag antagligen kommer att återkomma till samtal. Han är en i grund och botten person som vill bli omtyckt. Och jag hade försökt länge att genom hans pressavdelning att få en intervju med honom, och de liksom låtsades att de höll på att organisera det här. Så till sist tänkte jag bara, jag åker dit. Och när jag då är där så är jag övertygad om att han inte kommer att säga nej. Och det var precis det som skedde. För jag sa, jag är övertygad om att era presspersoner har sagt att jag är här för att göra en intervju idag på Sveriges Television. Och då säger ju Berlusconi mycket riktigt, jag visst varsågod och sitt ner. Så att han har, och där kom vi in på, vad gjorde han för intryck den gången och den andra gången då han alltså visligen var i politiken. Det var i början av 2000-talet på en lunch i hans palats i Rom. Alltså han är, när man träffar honom på det sättet, en mycket vänlig och tillmötesgående person. Han är uppförs gentlemannamässigt. Han håller långa monologer, vilket jag tror är väldigt typiskt för italienare i största allmänhet, men det är också typiskt för personer som är vana vid att få mycket uppmärksamhet. Och han drar dåliga vitsar. Men bortsett från till skillnad från många av hans efterträdare i italiensk politik, så är han faktiskt en ganska bildad man. Han har juristexamen och han är artig och belevad, skulle jag säga, i den här typen av sammanhang.
Mm. Alice Berlusconi kallas ju ofta för Il Cavaliere, riddaren. Jag vet inte om jag uttalar det där rätt, min italienska är begränsad. Men jag tänker på bild så skiner han ju verkligen. Som att han hade på sig en blank rustning. Det är liksom alltid lika gnistrande, vita tänder, perfekt skräddad kostym, inte ett hårstrå ligger fel. Känns det så i verkligheten också?
Ja, det gör det. Han är väldigt polerad. Det är säkert en man som går och får manikyr mer eller mindre varje dag. Det är den känslan man får när man ser honom. Det är precis som du säger, han är väldigt väl polerad. Jag har ju sett honom mest i sammanhang på den europeiska scenen när han stått jämte president Sarkozy från Frankrike eller Angela Merkel. Det har inte alltid varit till hans fördel, för de har behandlat honom som en, ja, lite vid sidan om, och att han, de också, det har varit finanskris till exempel, och då skyllde de en del på honom. Han levde inte upp till deras förväntningar. Vid ett tillfälle så har jag stått ansikte med honom, och det var på en gata i Rom. Och det var precis före ett val på fredag eftermiddagen. Alla siffror pekade mot honom. Vad skulle han göra? Så han gjorde en desperat åtgärd. Han fick ett tv-team. Jag kommer på gatan, jag ser att det är tv-team på gång, och som man är som journalist, man rusar fram där och kollar, vad är det som är på gång? Så det gjorde jag, och då ser jag Berlusconi komma gående, och han gick ut från sitt palats, och så gick han precis bara runt kvarteret, och så hade de arrangerat med skolbarn och lite personer som skulle komma där och skaka hand med honom. Det skulle se ut som att han mötte folket. Jag lyckades tränga mig igenom de här vakterna, allihopa med snäckor i örat och stora mörka solglasögon, och en tog nästan stryptag på mig för att jag liksom trängde mig fram. Men jag lyckades ändå liksom få den här mikrofonen ända fram i ansiktet på honom och frågar honom då att hur ska det gå på söndag? Jo då, men det ska gå bra, säger han. Och jag var lite så här, jag hade ju inte så mycket frågor förberedda i huvudet ens en gång. Jag var lite överrumplad av situationen själv. Så jag sa, hur ska det gå till? Ja, jag ska göra som alltid. Jag gör allt för mitt folk. Mm. Och på det skulle han segra. Han skulle då vinna genom att alltid göra allt för sitt folk. Och det är väl just det som han då har lovat alla, guld och gröna skogar. Löften som han kommit med har han ju haft svårt att hålla.
Mm. Det där med betydelsen av folket tänker jag att vi ska komma tillbaka
precis,
till.
Precis, för det var precis den frasen som han genast använde. Jag ska göra allt för mitt folk.
Kristina, om du skulle sätta ord på vad Berlusconi har betytt för Italien, den italienska politiken, sen han då gav sig in i den för snart 30 år sedan. Hur skulle det låta?
Han introducerar ju populismen i efterkrigstidens Italien, kan man säga. Och det har ju fått långtgående konsekvenser både i Italien och utanför Italien. Sen förändrade han, kan man säga, totalt sättet att kommunicera i politiken. Han valde liksom ett mycket, vad ska vi säga, mer folkligt tilltal. Italiensk politik hade varit väldigt svår för vanliga människor att förstå, helt enkelt. Man talade liksom över huvudet på folk. Han införde, kan man väl också säga, en total personalisering av kandidaterna. För idag är det väldigt svårt i italiensk politik att som tidigare liksom en partiledare som egentligen liksom inte var personaliserad för väljarna, att han eller hon ska ha någon möjlighet att komma fram. Och sen kan man väl också säga då att han tyvärr bidrog till att befästa vissa fördomar om Italien internationellt. att han ofta använde politiken för sina egna syften.
Mm. Alice?
Ja, han var ju också tidigt ute med att inse att medierna är verktyget. Så han var nästan liksom först med det eftersom han hade sitt stora medieimperium. Och sen när han då blir premiärminister så får han ju också kontroll över statliga tv och så vidare. Och under tiden, han har ju liksom under tiden byggt upp, hans bror äger någon tidning, Il Giornale, hans hustru äger någon tidning, även om italienarna är ju stort mest tittar på tv för att få sin information. Så det har ju varit en viktig del i hans sätt att kunna ta sig fram och komma igenom i sitt budskap. Sen har han varit duktig med storytelling skulle jag säga. Han var också en som var väldigt tidig med att förstå att han radade upp ett antal problem. De var väl medvetna om, förstås, om problemen i och för sig, men jag kommer in som riddaren och jag ska rädda alla från det här, även om det naturligtvis var helt omöjligt för honom. Jag kan dra en parallell där med Sarkozy, för han också liksom använt sig av samma upplägg kan man säga.
Tidigare franska presidenten.
Exakt, exakt. Sarkozy nästan kopierade lite det från Berlusconi, så man kan ju säga att Berlusconi gör ju saker som andra sen lite grann tar efter. Så man får ju komma ihåg i vilken tid han kommer in, Berlusconi också. Kommunismen faller, Berlinmuren faller, det är perestrojka och så vidare. Och det har varit skandaler, korruptionsskandaler, och i det skedet så träder han in och kommer med någonting helt annat. Och kontexten är ju också viktig när han kommer. Och det har han sen kunnat rida vidare med. Och sen, han öppnade dörren för andra ytterhögerkrafter som också har liksom levt vidare sen. Så att det finns många saker som händer med Berlusconi när han tillträder och som han gör möjligt i fortsättningen.
Mm. I sin ungdom så jobbade Berlusconi som underhållare på kryssningsfartyg, och också långt senare kunde det låta så här på hans valmöten.
Oh mamma mia, mi sull'unta, ego la nostalgia del me Milan.
Kristina, kan man säga att Berlusconi liksom upplöste gränsen mellan politik och underhållning?
Ja, det kan man väl säga på många sätt. Och han, som Alice var inne på där, att det är ju verkligen så att han skulle säkert inte ha kunnat ta sig fram på det sättet han gjorde om han inte hade haft sina tre privata tv-kanaler. På den tiden fanns det tre privata stora och tre statliga stora. Så att han kunde, och han hade också möjligheten, eftersom det ännu inte fanns en lagstiftning, att verkligen använda dem för sina egna syften, alltså för sin politiska propaganda. Men det är ju det att han, på något sätt är han ju liksom, han framstår ju som en person som skulle kunna träda ut ur något av sina egna tv-program. Han är liksom ständigt leende och solig, han är förförisk, han på så här, sjunger och dansar, han är liksom, det finns någonting ganska glädjefyllt i det här som många italienare tycker om, en lekfullhet som jag också tror att jag tror att ofta att det är viktigt att ta av sig sina svenska referensramar när man tänker på Berlusconi. För oss framstår han ju som en fullkomligt omöjlig politisk figur. Hur kan en sån person liksom haft framgång? Men som sagt, man måste på något sätt klä av sig det svenska och försöka tänka sig in i, hur ser Italien ut? Så tänker man i Italien, hur lever man i Italien? Och där kan en sån figur som Berlusconi, som liksom just blandar politik och underhållning, verkligen komma långt.
Kristina, du har ju skrivit en bok om Silvio Berlusconi som heter Berlusconi, italienaren. Är det så att Berlusconi liksom förkroppsligar åtminstone en facett av den italienska folksjälen?
Ja, jag tycker faktiskt man kan säga det. Och med det vill jag verkligen tala in om italienarna, som jag efter 39 år i landet verkligen tycker ofantligt mycket om. Men det finns några drag som man definitivt kan känna igen, naturligtvis, för att Berlusconi är italienare. Individualismen, önskan att leva efter sina egna regler, sina ovilja att följa regler i viss mån. Det finns en sorts kärlek till att försvara, och som jag sa tidigare också en viss lekfullhet. Och det här gjorde, tror jag, att många kände igen sig i Berlusconi. Och lustigt nog också att många kände sig trygga i hans Italien, inte minst äldre människor. Berlusconi vädjade väldigt mycket till de äldre, och det gör han fortfarande. Och han, en av de reformer han faktiskt införde som han lovade var att höja pensionerna. Och sen tror jag man ska lägga till att han sett att liksom retas med det internationella politiska etablissemanget blev lite grann som för italienarna som att han liksom lite grann gav igen för deras räkningar. Så att italienarna ibland kan känna sig behandlade liksom med en viss överlägsenhet och liksom på ett fördomsfullt sätt. Och här blev liksom Berlusconi lite grann den som ställföreträdande gav igen, om ni förstår vad jag menar.
Mm. Alice, jag tänker på det som Kristina säger här, att man kanske måste kunna förstå Italien för att förstå Berlusconi. Hur skilde sig bilden av Berlusconi i utlandet jämfört med Italien?
Nej, men det som Kristina säger, att han framstår ju lite som ett barn eller lite löjeväckande, eller när man då tittar på honom i stora europeiska internationella sammanhang så framstår han ju alltid lite som just smörsångaren som du ju då talar om. Men det är klart att han är street smart. Jag vet inte vad ni säger, Kristina, heter det inte furbel? Vad heter man, säger man på italienska? Det finns något ord för det där att man är liksom smart.
Furbo,
precis. Ja, det är väl precis det som han är. Han är smart hela tiden. Och det liksom går lite över gränser och så. Men det är ju också den nyckelord, ska man väl säga, att han hörde till de första med anti-etablissemang. Så att han är ju lite grann en pre-Trump, eller han är en pre- där han fångar upp de som är verkligen motståndare och till etablissemanget och till de eliten och till de, inte de välbärgande, men ändå en elit och någon slags intellektuell elit. Och han har haft sina efterföljare med Beppe Grillo till exempel, som startade också en rörelse, femstjärnerörelsen, som har varit, de är de här populisterna som folk då lockas till och lyssnar till.
Mm. När han först kom till makten 1994 så gjorde ju Berlusconi det med en koalitionspartner med rötter i fascismen. Var det också lite, alltså något av ett signum, det här med att bryta politiska tabun, Alice?
Ja, det var precis det här Fini som kommer in, Gianfranco Fini som kommer in, och det är ju absolut att öppna dörren för någonting som inte hade funnits där innan, eller där han sätter en mall, kan man ju säga där. För sen har ju det kommit och gått, de har kommit och gått, och just nu så styrs ju Italien av denna ytterhögerkoalitionen, så att absolut, han öppnar dörren för det, kan man säga.
Kristina, jag tänker att Berlusconi har ju också vårdat relationer med diverse maktfullkomliga ledare och gärna låtit sig fotograferas, tänker jag, med diktatorer som andra politiker kanske bara skulle samtala med i skymundan. Libyens Muammar Gaddafi och Rysslands Putin till exempel. Vad säger det om honom?
Alltså, det är lite roligt när man läser om Berlusconi. När han ännu inte var i politiken, då håller han ett tal till sina säljare, alltså de som säljer reklam till hans tv-kanaler, och där han talar om hur man särskilt ska värna om den typen av kunder som andra inte gillar. Därför att hans resonemang är då att om man visar dem uppmärksamhet och vänlighet, då kommer de att återgälda på ett sätt som ingen annan kanske gör. Och Berlusconi hade ju, alltså jag tror faktiskt att man ska se det lite grann i det här perspektivet. Berlusconi hade också en vision om att om han byggde upp vänskapliga personliga relationer med världens stora ledare, så skulle det stärka Italien utrikespolitiskt. Och så hoppades han att han då kanske skulle kunna till exempel använda som medlare i stora internationella, i olika internationella sammanhang och konflikter och så vidare. Så han var inte särskilt kräsen, om jag uttrycker mig så. Absolut inte i sitt val av vem han skulle ha, så att säga, som partner på det internationella planet, samtidigt som han ju hela tiden höll Italien kvar liksom i Kina, i de gamla utrikespolitiska spåren. Sen tror jag faktiskt också att man ska lägga till att man ska inte glömma att det var ju långt ifrån alla i världspolitiken som på den tiden ville visa sig öppet med Berlusconi. Berlusconi var ju själv på något sätt någon sorts skamfrå.
Alice?
Ja, man kan väl också komma ihåg med just de exempel du tar, Ryssland och Libyen, att det är länder som Italien har en helt annan relation med än vad Sverige har, om man nu just ska verkligen plocka av sig de svenska glasögonen. Libyen Jo, Italien, det var Libyen var en koloni, Italiens koloni. Man misslyckades när britter och fransmän gick fram över afrikanska kontinenten, så tog Italien Libyen istället. Och sen har man ju haft väldigt viktiga gasleveranser. Det går en gasleverans till Sicilien. Det har varit väldigt viktigt att vårda den. Så att jag skulle säga att han är också pragmatiken. Det är samma sak med Putin. Och de har ju, där har det ju varit någon personlig tajt. Och det är till och med i höstas, så sent som i höstas, så avslöjades ju att han hade haft väldigt täta kontakter och skickat presenter fram och tillbaka med Putin trots Ukraina-kriget. Och han stödjer inte Melonis närmanden med Ukraina, som hon är premiärminister nu, och han stödjer ju hennes som premiärminister, men inte hennes just Ukraina-Ryssland-politik. Men med Putin har han ju någon slags personlig relation, och jag tror att de ser också varandra lite, alltså speglar sig lite i varandra. Putin har ju lite samma behov av att visa upp sig hela tiden och sitta på sina hästar och med naken bar överkropp och så vidare. Och det är ju lite samma stil, så att det är inte så förvånande. Och jag tänker mest att han tänker också ur affärskontrakten. Det är mycket, det handlar om väldigt mycket pengar, och det gäller att hålla sig väl, och ja, han har heller inte gränser. Det är ju liksom det som är grejen med honom, att han har ju själv inte skrupler. Det är allt från bunga bunga partyn till att kanske då ha väldigt shady business kanske, och så vidare. Och då är det inte så konstigt att man är vän med de här andra heller.
På tal om bunga bunga, Berlusconi själv har ju påstått att han framträtt i rättssalar 2500 gånger i 110 rättegångar, och det sa han ändå då 2009, innan den mest uppmärksammade rättegångarna, de om Bunga Bunga-festerna, om att han ska ha haft sex då med en minderårig nattklubbsdansare. Hur kommer det sig att de här anklagelserna, de skulle ju knäcka de flesta, alldeles oavsett hur många gånger han nu stod i en rättssal, det bara rinner av Berlusconi, Kristina?
Ja, han är ju en mycket, mycket förmögen man, och kunde då alltså ha en hel hord av Italiens bästa advokater som arbetade för honom. Och de använde ofta det enklaste men mest effektiva sättet, nämligen att man utnyttjar liksom trögheten och långsamheten i det italienska rättssystemet. Så att genom att hitta små formella fel i en utredning till exempel, så vad som skedde var att väldigt ofta så tog det för lång tid att brottet hann preskriberas innan man faktiskt hade kommit fram till dom. Och på ett sätt kanske också ganska typiskt då, att när han faktiskt döms, för det gör han ju 2013, det är det för skattebrott. Men det är nog den bästa förklaringen, tror jag, vad gäller liksom det rent juridiska. Och sen, ja, varför trodde folk inte på rätt väsendet, så att säga. Varför valde man att tro på Berlusconi? Det blev till sist så att dels var det Berlusconi en väldigt framgångsrik propaganda, där han sa att det italienska rättsväsendet var vänstervridet och att de därför var ute efter honom politiskt, så att säga, och att det här var någon sorts, vad ska vi säga, juridisk statskupp i själva verket, att han var förföljd av rättsväsendet. Och det där gick hem bland många av hans väljare, och det är också så faktiskt att det italienska rättsväsendet är politiserat, så att det var liksom inte helt taget ur luften. Men det blev så mycket, jag tror att det blev en sorts overkill, och till sist orkade människor inte följa med i alla de här olika utredningarna, så att ni vet, man nötte på något sätt ner intresset för detta.
Det blir normalitet till slut. Men finns det liksom något tillfälle när också de mer hängivna anhängarna i Italien ändå kände att det där var droppen vad gäller Berlusconi, Alice?
Du menar med Rubygate, eller du menar med
exempel.
Till exempel när han köper sex av en underårig marokkansk. Jo, men många har ju naturligtvis varit uppretade över det, men man får ju också komma ihåg att i den rika finansvärlden, vi kan se i många länder, i finansvärlden så är det ju väldigt mycket överdos av sex, överdos av påverkansmedel. Det är inte bara i Italien. Sen har vi då det italienska, kanske lite chauvinistiska draget och ett manssamhälle som är, han är en he-man om man kan visa upp det här. Så att det finns många andra sidor i det hela, men det är klart att det finns väldigt många som tycker det var helt förfärligt, självklart. Men han finns fortfarande kvar i italiensk politik, och vi är tillbaka till vad vi nästan började prata om, att han överlever både det ena och det andra.
Mm. Och det tredje kanske också. Vi kan väl lyssna på vad en person som faktiskt har jobbat i Silvio Berlusconis regering säger om hans ledarstil och hur den har utvecklats under årens lopp. Bruno Tiozzo var politisk sakkunnig i Berlusconis koalitionsregering mellan 2008 och 2011.
När jag då arbetade för regeringen så hade det ju gått nära på 15 år sedan han gav sig in i politiken, och jag och mitt parti hörde ju till de som var lite mer kritiska vid den tiden, eftersom vi ansåg att han hade till stor del tappat greppet och också hade blivit allt för auktoritär i sin ledarstil. Han samlade allt för mycket makt till sig och såg inte riktigt till vilka personer som var kompetenta. Under den här sista regeringen hade han en tydlig tendens att premiera personer, inte minst unga kvinnor, som han kanske hade känt i andra sammanhang än det politiska. Så jag och den politiska rörelse jag ingick i arbetade ju internt för att få fram ett byte på regeringschefsposten.
Ja, Bruno Tiozzo är idag advokat och ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna i Göteborg, men han var då under många år aktiv i det italienska högerpartiet Nationella Alliansen. Alice, känner du igen den här utvecklingen som Bruno beskriver?
Ja, det kan man väl säga att det blir ju mer och mer auktoritärt styre och kan mer hårdhänt styre. Så kan man ju säga. Men sen, alltså 2011 får ju Berlusconi avgå som premiärminister, och då får han avgå därför att det är finanskris och han sköter inte finanserna, och då Italien fick betala så mycket för att statens affärer gick ju helt käpprakt åt skogen helt enkelt, och då fick ju Berlusconi avgå, så att han tappade ju lite greppet där ändå en tid.
Mm. Ett ord som internationell press älskar att ha i rubriker då på artiklar om Berlusconi, det är att han är Italiens comeback kid. För gång på gång så studsar han tillbaka efter att ha varit ute för räkning, som nu då i april när han talade till sina anhängare efter en flera veckor lång vistelse där han också vårdats på intensivvårdsavdelning.
Eccomi, sono qui per voi per la prima volta dopo un mese con camicia e giacca.
Här är jag i kavaj och skjorta för första gången på en månad, säger Berlusconi från sjukhuset. Det är ju inte utan att man frågar sig vad som driver den här mannen. Vad tror du, Kristina? Vad får honom att studsa tillbaka gång på gång?
Jag tror att det är många olika saker egentligen. Men, och det, jag, liksom det har både med makt att göra, men jag tror att också det har med honom som person att göra. Dels så tror jag verkligen att han på något sätt bekämpar sin ålderdom och kanske till och med liksom sin rädsla för döden genom att ständigt hålla sig kvar i hetluften. Han vill liksom inte försvinna från scenen, om jag uttrycker mig så. Och sen har han faktiskt i väldigt många sammanhang uttryckt sitt behov av att vara älskad. Och han har till och med minst väldigt tydligt, han sa i en intervju med en väldigt duktig italiensk journalist, att jag vet hur man gör för att bli älskad. Och det faktiskt framgår också av det här lilla, de här två meningarna som du nu lät oss höra, liksom att titta, här är jag igen. Liksom, han liksom ber om att få visa sig igen för dem som gillar honom och röstar på honom. Men sen, det är inte bara det naturligtvis, utan det här handlar ju naturligtvis också väldigt mycket om makt. Och det finns ett intressant italienskt uttryck som säger att il potere logora chi non ce l'ha. Alltså det vill säga att makten sliter ut den som inte har den. Så att ha makt är liksom ett sätt att egentligen att bli odödlig. Och sen är det ju också så att Berlusconi alltid har behövt den politiska makten, eller behövt politiker för att också så att säga för sitt affärsimperium, för att kunna påverka lagstiftning till förmån för sina företag till exempel, eller för olika, i det här fallet då huvudsakligen hans medieintressen. Så att jag tror att, som du har, det är många olika faktorer.
Mm. Alice, vad tror du?
Det som har varit intressant att se var till exempel i höstas valet då ser man, då står Berlusconi med Meloni, som nu då är premiärminister, Giorgia Meloni, och sen med Salvini, och då finns det bilder och då står han lite bakom, men man liksom ser hur han ändå trycker sig fram lite grann. Och sen var det någon som ställde frågan lite grann, ja, hur var det där, och då, fast han alltid har stött Meloni väldigt länge och sådär och är liksom positiv till henne, så var det ändå, men hon var dominant och hon var lite sådär brysk, och ja, för det är ju hon som sitter vid rodret nu, inte han. Men man ser där på bilden att han liksom också vill vara i the limelight.
Mm. Precis. När jag läser om Berlusconi, och vi var ju inne på det lite förut, så går ju folket som en röd tråd genom hans biografi, och det sägs han är helt besatt av opinionsundersökningar. Är det liksom så att det som flyger hos folket, det är det som styr vad han vill och tycker politiskt, eller finns det en annan, är det hans enda egentliga ideologi, eller finns det något mer, Kristina?
Frihet är ju Berlusconis mantra, liksom. Han talar alltid om libertà. Och när man analyserar det här, så har man ofta brukat säga att Berlusconi talar om frihet från, inte frihet att. Alltså till exempel frihet från att från byråkrati, frihet att göra det man vill, frihet att inte nödvändigtvis betala all den skatt man bör betala och så vidare. Så att han har någon sorts ganska, vad ska jag säga, luddig idé om ett fritt och ett modernt italienskt samhälle. Han vill ju så att säga modernisera Italien. Det lovade han ju varje gång han ställde upp till val. Och det som är intressant är att det skulle han faktiskt också ha kunnat göra. Därför att Berlusconis andra regering är den enda italienska efterkrigstid som faktiskt hade majoritet i både senat och kammare. Så att han skulle i princip ha kunnat genomföra de reformer han talade om, men det gjorde han inte. Och det är här då som man ju faktiskt med rätta kan ställa frågan, varför inte? Liksom, vad var det verkliga syftet med hans position i politiken? Eller liksom, var det så som han ju ofta sa, att han faktiskt egentligen huvudsakligen var där för att så att säga, skydda sig själv och sitt politiska imperium och sitt affärsimperium och i förlängning förhoppningen att han skulle kunna bli Italiens president. Och du talar om opinionsundersökningar, och ja, det kan man definitivt säga att det är med Berlusconi som det verkligen blir en väldigt viktig faktor i italiensk politik. Och där är ju egentligen hans främsta arvtagare Matteo Salvini, alltså ledare som ju faktiskt liksom ständigt ändrar ståndpunkt efter opinionsundersökningar.
Mm. Alice, han har ju kallats den första populistiska regeringschefen i ett EU-land. Är det så man främst kommer minnas honom?
Ja, det tror jag. Ja, han bäddar väldigt mycket. Han var tidigt ute med att just vara mot etablissemang som vi har pratat om. Han pratar om folket, som du säger. Han är den som talar om problemen, och han förstår att etablissemanget och de intellektuella och rättsväsendet, åklagarna och andra, de skulle inte liksom... Hos dem håller han inte hela vägen, utan han kan ju locka hela tiden de här människorna, folket, som man säger.
Vad skulle du svara på samma fråga, Kristina?
Jo, men det är väl hans viktigaste avtryck. Alltså han är ju den första stora populisten då i efterkrigstidens i västvärlden. Och alltså, i övrigt måste man ju ändå säga att hans politiska arv är ju, liksom, det finns ju egentligen inte så väldigt mycket att tala om där, utan det var snarare helt enkelt som sagt att man, de metoder han har använt, liksom personaliseringen av politiken, medierna. En sak som där jag tycker att han har ett ansvar är att han är faktiskt en av dem som faktiskt använder lögnen i det politiska samtalet. Han säger att han har blivit missuppfattad eller att det har jag aldrig sagt och så vidare. Och detta liksom, sätt att faktiskt inte tala sanning inför sina väljare eller inför medborgare är ju tyvärr en galopperande farsot i dagens politiska landskap.
Och det vi kan lägga till är ju, om man tittar på Berlusconi på en Europascen, att han också där öppnade dörren för att bete sig annorlunda, där vi sen senare under 2000-talet har kunnat se andra följa i hans spår. Så att kanske tala om ett stort politiskt arv, kanske inte, men han har öppnat dörrar och släppt ut och släppt fram krafter från ytterhögerkanten exempel, och låtit det varit legitimt och att det är helt normalt och betett sig ganska illa hit och dit faktiskt, och det har gått passerat ändå. Så att på det viset så har han ju ändå förändrat spelplanen en hel del.
Där slutade avsnittet om Silvio Berlusconi i Europapodden. Samtalet bandades dagar innan nyheten kom att Silvio Berlusconi avlidit 86 år gammal. Medverkare gjorde Alice Petrén, tidigare Sydeuropa-korrespondent för Sveriges Radio, och författaren och Italien-kännaren Kristina Kappelin. Producent är Felicia Hassan. Jag heter Caroline Saltzinger. Hör oss igen på tisdag eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.